ABBA man gjorde förstör hela grejen som blir jättebra annars liksom. Jag har gjort det där själv så jag vet hur det känns. Okej, men då har vi börjat nu. Filma mig. Jag vill bara få den där. Så har vi ljudsynken. Är ni redo? Vi är alltså på Bhakti-yoga för oss nybörjare. Välkomna till Bhakti-yoga för oss nybörjare. Och idag har vi fint besök här i studion. Ni får presentera er själva.
Vi har jag då, Shama Sundar. Munk på Almviks gård. Ja, det är jättekul att vara här i studion första gången. På ett sånt ikoniskt, vad kan man säga, program som Radio Krishna. Så det är superspännande.
Så jag heter Ramay. Och så Munk på Almviks gård. Kul att vara här.
Och jag heter Lakshman. Också Munk på Almviks gård. Uppvuxen där.
Och den som är skarpsynt kan misstänka att de två är bröder. Men det får ni nog se sen. Så i alla fall, det var ett tag sedan sist. Jag tog ett sommaruppehåll någon gång i början av juni. Och nu är det väl dags då kanske att börja dra igång. Ja, men det är egentligen så här att jag har varit och är fortfarande väldigt upptagen med att skriva min bok om puranisk kosmologi. Så att jag bestämde mig helt enkelt för att fokusera på den ett tag tills den är klar. Så kan vi komma igång igen. Men nu kom dessa herrar här och drog igång det i alla fall. Så att, vad ska vi prata om idag? Vi tänkte ju på det här med, som jag pratade om tidigare, med Brahmacharya. Vad det egentligen handlar om. Och vad, ni är ju sådana riktiga Brahmacharyer. Saffransfärgade kläder och rakat huvud. Sen där var jag själv 11 år. Så att ni får bara berätta lite. Varför är ni såna där Brahmacharya-munkar när ni är unga svenskar år 2026?
En bra fråga. Vilken resa mot strömmen det är. Men i den, vet du, precis för mig då som har växt upp med föräldrar som också har utövat Krishna medvetande och liksom växt upp i en hängiven familj då. Så i den, vad ska man säga, i gamla Indien på det kulturella liksom, traditionen var att som ung då, innan man liksom karriären och familjen och så vidare, man levde som munk. Min pappa själv var ju 20 år tror jag han var munk. Så han var på något sätt så började jag följa väl i hans fotspår. Och att leva som Brahmachari, då ett liv i en all enkelhet, men en frihet, ett äventyr där man verkligen går på en resa och utforskar liksom sig själv, världen, mening, alla de här existentiella frågorna som verkligen, vad ska man säga, har fått filosofer att klia sig i håret.
Men de existentiella frågorna, bryr sig folk om dem idag? Jag menar, munkar på gatorna i Stockholm och i Sverige 2026.
Det är roligt att du säger det, för det är faktiskt folk bryr sig om de här sakerna mer än man kan tro.
Uh-huh.
Och speciellt när vi är ute på stan och träffar folk, pratar om vad vi gör, vad vi står för. Det är väldigt ofta som folk kommer fram och de uttrycker sin uppskattning. Jag verkligen uppskattar det här du gör. Och det händer nästan varje dag. Så vi kan tänka att folk, även om samhället är väldigt materialistiskt, så folk har ändå stor uppskattning till munkar, andlighet, finna liksom en djupare mening i livet.
Om jag inte vet vad ni ska säga kan ni bara koffla över till mig. Ja, för att vi pratade lite om det här med att hur på 70-talet, när jag var i eran ålder, jag var ju också en sån här brahmacharya, 11 år. Men att vi då, slutet av 70-talet, alltså det var ju många som ställde sig såna här frågor. Det var sökande och det var mycket politiska debatter och frågor, och situationen är ju liksom på något sätt lite liknande, tycker jag, idag när det är väldigt oroligt i världen. Och då var det Vietnamkriget, nu är det Ukraina och det är liksom kalla kriget igång igen och så vidare, va? Konstigheter och som vi sa också, att det verkar ju också lite lustigt att det är många som inte ens är medvetna om vad som händer i världen, kanske jämfört med då, jag vet inte. Men alltså vi var ju mycket så i alla fall sökande, och jag tror det lät lite så på er som att, och på dig nu, att det kanske är på gång igen bland er generation, eller?
Definitivt. Även om det kanske inte, jag vet inte hur det var för er, men under skoltiden tror jag inte det var så, vi tänkte inte så mycket på sådana saker på den tiden. Men speciellt när man kommer ut i samhället. Man kommer ut och liksom verkligen får se verkligheten som den är. Inte bara att man följer sina vardagliga rytmer och så. För då har vi ofta inte tid att tänka på sådana saker. Men när vi är ute på stan, det är liksom verkligheten. Vi ser det varje dag. Folk uttrycker det också.
Men vad ser ni? Vad händer det? Hur ser världen ut för er genom 6 brahmacharya ögon? Det är intressant för mig överhuvudtaget att höra hur ungdomar uppfattar världen idag liksom.
Jag tror ungdomar, alltså det är mer och mer folk som tänker efter liksom, och börjar tänka en gång till liksom. Och speciellt när man i skolan, själv känner det också, i skolan, när man har liksom en rutin liksom, okej, nu vet jag ska gå i skolan tills jag gått ut gymnasiet, och sen kanske man har en plan med en utbildning, men sen när utbildningen tar slut och man inser liksom, okej, nu det som har varit hela mitt liv så här långt är nu över, och nu liksom kliver jag in i ett helt nytt kapitel. Och för de som kanske inte har speciellt liksom den här, vissa vet ju exakt vad de vill liksom, men då känns det liksom så här, okej, varför ska ens göra allt det här? Vad går allting ut på? Och det finns många ungdomar, tror jag, som tänker mycket så. Och jag tror det börjar bubbla upp liksom, även om man liksom har försökt trycka ner det liksom, att det bubblar upp och det kommer till ytan. Alltså kolla också på kyrkan idag liksom. Det finns så mycket ungdomar som kommer till kyrkan.
Jaha.
Svenska kyrkan, de kryllar av ungdomar.
Jaha, jag visste inte det.
Så, alltså, folk söker sig till andlighet, folk söker sig till liksom att hitta, vad ska man säga, skydd och liksom tröst någonstans liksom. Och så man ser att det finns där liksom, det här, precis som du pratar om, det här som tidigare tog formen av liksom hippies och en kultur som liksom där allting, man skulle leva ett fritt liv och testa droger och liksom, det var mycket hippiekulturen kan man väl sammanfatta det som. Den kanske, jag tror samma, vad ska man säga, pendeln svänger på samma sätt igen liksom, där världen känns bara så kaotisk så att folk liksom ifrågasätter alltihopa verkligen liksom, världen är bara 180 grader upp och ner, men det kanske inte tar riktigt samma, vad ska man säga, form av liksom som det gjorde då, utan nu kanske det blir på ett annat sätt. Jag vet inte hur det kommer, jag har svårt, men man ser väl att, jag kan tänka mig att det kommer på något sätt bli en liten annorlunda revolution eller vad man får kalla det så.
Den stora skillnaden som jag ser det är att, som jag har förstått i alla fall, från 70-talet, folk gick liksom samman för att gå emot det här. Men nu för tiden, även om folk kanske inte håller med om många saker som händer i världen, Så folk, de försöker ta itu med det, men det är mer på ett liksom individuellt sätt.
Individuellt.
Och det är inte någonting som man kanske måste gå prata med om med sina kompisar eller så. Utan det är någonting du sköter om själv, och det är så saker det är nu för tiden. Det är mitt intryck av det.
Men alltså, ni går ju, du sa vilken resa eller någonting sånt där, men ni är faktiskt mycket ute och reser och går runt ute på gatorna. Så jag menar, vad möter ni där liksom bland ungdomarna? Ni måste ju också prata med ungdomarna där, och liksom vad kan ni säga, typiska diskussioner ni blir indragna, eller typiska frågor ni får, eller, men det måste ju vara frågor som dyker upp när folk stöter på en sån här på stan.
Det är lite blandat skulle jag säga. Många, de tror jag förstår inte varför vi gör det. De ser inte riktigt värde i det. Men sen finns det de som också visar uppskattning. Ibland, jag minns när vi var uppe i Luleå förra sommaren. Då var det en sån här stor musikfestival där uppe i Luleå. Och hela ungdomar, den kallas Norrbottens musikfestival, Splash.
Ja.
Och var det typ 20 000 deltagare. Väldigt, väldigt stor festival. Och folk dricker, de är ute och festar, de har roligt. Och då var det på något sätt Krishnas arrangemang skulle jag kalla det. Då behövde jag gå iväg av en anledning till en liten gränd. Och just i den gränden stod en kille som, han stod och rökte och drack, han var helt ensam. På något sätt han började prata med mig, och han bara uttryckte hur han nu jobbade han på Coop, han bor i Kiruna, och han var liksom inte riktigt nöjd med det, den situationen han befann sig, och han ville finna någonting djupare, men han såg inte hur han kunde göra det. Så det är väldigt intressant, men det är, jag tror det är sällan att, jag vet inte hur det är för er, men det är sällan att folk kommer fram och uttrycker sådana saker. Men man kan känna det lite i eten, om man säger så.
De kanske springer ifrån istället.
Ja, det kan vara lite allt möjligt.
Ja, det blir en rädsla också. Väl, liksom. Men det är just när man träffar någon ensam, liksom, när de är i grupp. Då, liksom, då är det mycket att behålla deras, liksom, det här intresserar inte mig. Jag behöver inte det här, jag är stark nog själv, liksom. Men liksom när man träffar någon ensam, då vågar de öppna upp på något sätt och liksom berätta, men så här känner jag, och jag liksom, då kan de verkligen komma fram saker, liksom hur egentligen står till där inne. Och jag tror det finns, men det ligger upp liksom bara väntat på att explodera. Det måste ju komma ut också på något sätt, men jag tror det är på väg nu, alltså, som vi pratade om, alltså, världen idag, det är verkligen kaotiskt och oroligt. Det kan inte vara lätt att växa upp.
Men vad är det för frågor ni vill ta upp, och vad är det ni vill liksom ha sagt till folk, och vad är det ni har hittat som är så bra liksom, som kan hjälpa människor i denna tid? Det här ska komma med, alltså. Jag vet inte.
Rå.
Ja, det går rakt ut på streaming nu. Ja, det är rätt kul om man kan streama. Alltså, för då är det bara en helt annan grej. Folk gör ju såna här grejer då. Men får jag ställa den frågan, om någon kommer kunna svara den? Eller?
Ja.
För att... Det är jag som ska ställa frågan. Jag tar den igen för att jag var inte i bild. Nu kopplar jag. Nu vill jag titta på er när ni pratar så här. Skälla på varandra. Nu blir det intressant här. Riktig verklighet. Ja, men kan vi ta den igen då? För att jag tycker att det är egentligen en fråga som jag vill veta. För att, alltså,
bra fråga.
Ja, vad är det ni går ut på gatan för att göra? Vad är det för budskap ni har? Och vad är det som ni tror att folk verkligen kan ha nytta av eller kommer att uppskatta när de väl förstår och vill lyssna på er och så vidare? Vad är liksom, vad går det ut på?
Som jag ser det vi kan liksom komma och dela med oss av, det är ett perspektiv på livet som man kan säga verkligheten eller sanningen den svider. Vi diskuterade faktiskt i morse på klassen att det händer så mycket saker i vårt liv och det är inte alltid vi förstår varför saker och ting händer. Och jag tror vi alla söker svar för våra frågor, eller hur? Så även om jag själv har så många frågor jag inte fått svar på, men den möjligheten att vara ute och alltså prata med folk, det är en möjlighet för mig själv också att få svar på mina egna frågor. Och jag tror folk kan liksom känna in sig i den situationen, just den här osäkerheten kring livet, vad händer i framtiden, att träffa någon som just går igenom samma sak, jag tror det är viktigt för folk och de uppskattar det.
Vilka frågor till exempel?
Jag satt och tänkte på vad jag skulle säga. För mig det när man träffar där ute, det är liksom att många ser på religion det här liksom som vi inte behöver längre. Det kanske, det finns en liksom mer avancerade nu, vad behöver det till? Men det är inte bara liksom en religiös dogma, någonting man ska följa för att det står så eller någonting, utan för mig Krishna medvetande munkliv och det som jag vill gå ut och verkligen visa folk och ge till folk, det är den här liksom andliga vetenskapen där man kan uppleva det som står i skrifterna och verkligen gå på en resa, en inre resa där man känner att man verkligen dörrar öppnas liksom, wow, och man kan se saker från ett helt nytt perspektiv och saker som gjorde en så arg, upprörd, som påverkade en så mycket, avundsjuka, ilska mot andra folk, och man såg liksom problemen utom sig, det här är mitt problem, den här personen är det här problemet, det här är varför jag inte är lycklig och så där, och bara liksom allting bara pulveriseras av den här visdomen, kunskapen, umgänget som man kan få att leva som munk. Jag brukar åka föreläsa ibland på skolor och testa lite. Och jag utarbetade en akronym för ordet munk som jag tycker om att dela med mig till folk av. En akronym, alltså ordet munk är ju 4 bokstäver. Och M-U-N-K. Så jag tänkte, okej, munk, jag ska försöka i 4, vad ska man säga, pelare beskriva, vad är munkliv? Och inte bara munkliv, men också andligt liv, vad kan man säga. Så M, då tänkte jag, okej, vad är det viktigaste? Du måste börja med det viktigaste. Så M för mening. Livet som munk och att studera de här gamla vediska skrifterna som man kan undra, vad har de för relevans i 2026, som du sa. Men mening, att hitta en djupare mening till liv, en riktning, alltså en GPS i sitt liv. Folk, vad är meningen med liksom att röra sig jättesnabbt framåt om man inte ens vet vart man ska? Så att hitta liksom en North Star, vad säger man på svenska? Nordstjärnan. Och sen utbildning, en utveckling, att man utvecklas som person, utvecklas till en, verkligen känner sig att man växer. En nära relationer, att man måste lära sig utveckla nära relationer med folk. Det är en epidemi av, vad ska man säga, ensamhet i världen. Coronapandemin är över, men ensamhetspandemin, den, vad ska man säga, den sträcker sig ut liksom och överallt. Och sen sista K, karaktär, att bygga en god karaktär. Så mening, att utveckla sig, utbilda sig, att bygga nära relationer med folk, alltså riktiga relationer, inte bara den här jag klär din rygg så klär du min rygg liksom, och liksom det här ytliga bara, men vi går ut och festar tillsammans, där man verkligen bygger en genuin uppskattning för varandra, försöker hjälpa varandra, som, och finns där för varandra i liksom när det som mest behövs. Och sen bygga en karaktär. Att inte bara utbilda sig och liksom bli stor, att bygga en karaktär, att verkligen bygga sig själv och hitta sig själv, alltså i den här kroppen, vem jag är. Vi är inte kroppen som vi brukar prata om, som Bhakti Yoga på Nybörja som också har kollat på det. Vi är inte kroppen, men fortfarande vi hittar liksom en hitta sig själv. Den här kroppen är, vi bor ju ändå i den just nu.
Jo, för att jag har gått och tänkt mer och mer också på senare tid. Man inser ju bara mer och mer att hur värdefullt och stor grej det är egentligen, bara det här att förstå att man alltid finns. Att vi liksom är evigt existerande och vi bara tillfälligt bor i den här kroppen. Men det tar ju bort så mycket rädslor egentligen faktiskt. Man kan känna att hej, verkligheten finns här. Alltid, och det här är bara någon tillfällig. Eller hur? Det borde väl bara det i sig hjälpa människor ganska mycket. Alltså jag går och tänker på mycket sånt numera. Alltså när de enklaste små förverkligandena egentligen kan vara så betydelsefulla liksom. Ja, jag är en evig person liksom. Jag är inte bara den här kroppen. Så att, men det var jättebra tycker jag, den där munk.
Förkortningen?
Ja.
Akronym, man säger kanske inte så på svenska.
Nej, men jag tycker att det innefattar rätt fint faktiskt. Vad jag också alltid uppfattar det här Brahmacharya-livet som. Karaktär. Det handlar inte bara om att gå omkring och vara någonting. Utan att odla en god karaktär och sen vad man nu gör resten av livet sen liksom, då har man ju nytta av det, den träningen liksom. Kan du flytta lite in, för du sitter precis i kanten där, så där är bra, om det är okej.
Mm-hmm. Enkla förverklanden också, det är så här små saker, ibland gör man det för komplicerat också, som liksom, som sagt, en enkelhet, en liksom acceptans av liksom som det är. Ja. Ibland man får ofta man försöker vara någonting man inte är. Och det är också någonting som en risk med munklivet. Ibland så vill man, ja men jag ska bli munk och jag ska på mig de här kläderna, och man sätter på sin identitet som kanske täcker. Det finns en risk där, men det är det som hela egentligen det går ut på, det är att liksom bli en genuint person. Och det är det också man vill förmedla det, till, som du sa, tillbaka till frågan på gatan. Vad vill vi förmedla? Att liksom det här vikten av att bara vara en genuin person liksom, att kunna, och det är det man lär sig också på gatan, att kunna prata med en person och hitta, vad ska man säga, en connection, en att bara liksom kunna ha ett samtal där man faktiskt känner att man genuint förstår varandra och lyssnar till varandra liksom. Det är så svårt att hitta idag folk som bara kan stanna upp liksom i all stress och bara prata liksom, och att kommunicera, det förvånar mig. Det är svårt att hitta liksom. Det är en av de viktigaste skillsen som man kan ha i sitt liv, att kunna kommunicera med andra folk och att kunna förstå andra, att höra det som inte sägs. Liksom, det är så mycket som man kan se på en person, man kan lära sig läsa. Liksom. Och på Sankirtan, när vi är på gatan och försöker säga, här är en bok om vedisk visdom, Bhagavad Gita. Där lär man sig att höra det som inte sägs, att kommunicera och se vad den andra personen, vad behöver den egentligen. Hur mår den här personen? Och det är någonting som man inte kanske lär sig bara av att liksom läsa en bok eller någonting, utan som man verkligen kan också lär sig att jag pratar för mycket kanske.
Nej.
Man lär sig att kunna verkligen bry sig om en person. Och att den känner, liksom, för det är så viktigt att kunna bry sig om någon. Att utveckla medkänsla, medlidande, empati ute på gatan. Det är, liksom, det är livets skola verkligen ute på gatan. Och det är saker som är väldigt underskattat. För det syns kanske inte så mycket, eller hur? Gå ut på gatan, liksom, utveckla medlidande, den här karaktären och det. Det syns ju inte på ditt liksom CV, men jag är en medlidsam person, jag är empati. Men det är någonting, det är grunden för allt egentligen. Det är grunden för liksom, för du kan ha hur mycket kunskap som helst, men om du inte har rätt motivation, rätt bakgrund till det hela, då först och främst folk känner det efter ett tag och man kommer liksom inte lika långt. Men om den finns, den här grunden, wow, vad man kan uppnå, tror jag.
Men alltså, nu pratar ni, går ut på gatan. Det är liksom naturligt för er att vad det innebär. Men en del nog undrar kanske att de går klädda i de här kläderna, de har rakat huvud, de har lera i pannan. Du vet, det här man alltid får frågor om. Och så går de på gatan. Alltså, men det kanske, men kanske ni bör berätta lite mer hur livet ser ut för er. Vad gör ni ute på gatan och vilka gator går ni på? Vad gör ni när ni går där? Alltså, hur er dag ser ut rent praktiskt? Brahmacharis liv som er. Vad, berätta gärna lite mer.
Det varierar ju lite vad du gör. Men jag tror uppskattningsvis spenderar vi kanske hälften av tiden på templet. I liksom studier, tjänst och delta i tempelprogram.
På Anviksgårdar, Hjärna.
Precis, där utanför Hjärna. Den andra hälften av tiden, om jag har förstått det rätt, spenderar vi ute på stan faktiskt. Och vi har förra sommaren i juni köpte vi en bil. En 960 folkvagnsbuss. Och vi har rest över 20 000 kilometer sedan dess. Och vi har varit i Norrland, Oslo, Köpenhamn, hela Sverige. Alltså 5-6 turer. Så. Och det är egentligen vi gör. Vi kommer till en stad. Och vi har många bekanta. Vi har liksom fått många nya kontakter. Gamla härniorna. Och vi brukar få bo hos dem. Och vi kokar på morgonen. Vi har lite tempelprogram. Du vet, vi sjunger några av våra böner. Och sen chantar vi vår japa, kokar och sen ger vi oss ut på stan. Och vi står på stan med våra böcker, vi har lite harinam, vi brukar sjunga. Och vi försöker presentera och på något sätt försöka förstå hur folk tänker och göra den här läran relevant i dem. Så det är väl, man kan säga kortfattat. Kanske ni har någon?
Ja, det är man. En dag som munk, det är. Varför går man liksom. Man lever ett liv i. Vad heter det, begränsning i templet. Man vaknar tidigt, tar en kall dusch. Med på tempelceremonin, mediterar. Och allt det här bidrar till. Vad ska man säga, ett reflekterande, ett inre reflekterande, man tänker efter och försöker förstå livets djupare mening och de här enkliga förverkligandena som jag inte kroppen, försöker bli fri från alla de här ilska, avundsjuka, det här. Och det, man kan fråga sig, vad vinner man på att vara munk? Man vinner ingenting, men man förlorar allt det här med ilskan. Man förlorar med avundsjuka. Man förlorar den här, vad ska man säga, man kastas mellan dualiteten i den här världen. Om en framgång och allting är fantastiskt. Och sen motgång och allting är, men, livet suger liksom. Man påverkas så mycket av det här livets liksom poler som man kastas mellan. En dag du känner dig, så sen så plötsligt så är det någon som sprider rykten om dig, så alla liksom kastar hat på dig. Och man påverkar så mycket av det här. Men som just nu gör liksom lever som munkar, det är vaccinet mot allt det här liksom världen. Man inser att jag är inte av den här världen och man påverkas inte, man tar inte lika seriöst, men samtidigt så är man så liksom engagerad och vill göra världen till en bättre plats. Och det är liksom en fin balans det där liksom, att samtidigt som man förstår det här är bara ett drama på ett sätt liksom, själen är evig, det är bara som en liten i evigheten liksom, så är det här bara en väldigt kort stund vid den här kroppen. Så på ett sätt kan man bli fri från rädsla, bli fri från det som kanske hindrar en från att verkligen leva ut livet i den här kroppen. Men samtidigt så är man så, vad ska man säga, engagerad. Man är inte en sån person som bara, men vi är eviga liksom, och inte bryr sig om andras lidande eller inte är med, vet du, en person som försöker göra någonting gott för världen och som engagerar sig i världen, i samhället.
Var är ni om 10 år? Jag menar, vad är meningen med era liv också? Jag menar, det kan ju låta lite som en munk och att man inte är av den här världen och att man så vidare, att man bara vill fly bort från alltihop liksom, att det är lite sådär, va, eskapistiskt. Folk tror väl ofta så om munkar och nunnor liksom, de bara. Men hur är det med er egentligen liksom, vad är ni om 10 år? Vad är målet? Vad gör ni i den här världen? Ska ni bara gå runt på gatorna hela livet?
Inte alls. Jag tror egentligen att om man lever som munk, då har man en, får man en möjlighet och man får verktygen att faktiskt kunna leva i världen och komma med ett verkligt bidrag. Så du kanske undrar vad det betyder.
Ja, vilket bidrag.
Vi förstår vem vi är. Vi kan förstå hur saker och ting fungerar. Inte bara från liksom, det materialistiska perspektivet. Men även utifrån det slutgiltiga eller liksom det eviga perspektivet. Så nu sitter vi här liksom och vi studerar Bhagavad Gita. Vi går ut på stan och jag tror även vi ställer oss den frågan. Vad exakt får vi ut av det vad vi håller på med? Men jag tror... Jag pratade med en annan munk häromdagen och han har varit munk säkert närmare 10 år nu. Och han bara sa hur de som har tagit den här, alltså munklivet verkligen seriöst och gått in för det, och de som var där inne med dem, de hade många känslor inom sig, de kanske inte riktigt gick in i det, eller de fick inte den hjälp de behövde. Han sa det var så stor skillnad, för många av munkarna nu för tiden, liksom den traditionella munken, han är munk hela livet. Men munkar nu för tiden generellt, brahmacharis alltså, de vet vid en tidpunkt gifter de sig och skaffar familj. Och han bara berättade hur stor skillnad det var mellan de som hade verkligen, även de som liksom har levt som brahmachari, det är inte alltid att de kanske trivdes med allting på det bästa sättet. Men alltså de som verkligen gick in för och verkligen utvecklades, de hade ett fantastiskt liv efter även munklivet.
Jo, för det är det så jag förstår det också, att det ska ju vara på sätt och vis en slags träning, så att man sen när man kliver ut i, om man är familjeliv eller så, att man gör det på rätt sätt och inte bara kolla här, nu ska jag minsann få det och det och det och liksom och utnyttja andra för mina syften, utan att man är det liksom, ser ni det som den träningen också, att du sa karaktärsträning liksom, att för ibland händer det annars att folk, de går in i, alltså går ut i livet, pengar, sex, liksom bara det och det så mycket jag kan, och så då får jag vad jag vill ha liksom. Men det är väl inte så ni ser er framtid på det sättet. Man är inte nödvändigtvis att ni är världsfrånvända, om man så säger. Eller?
Nej, definitivt inte. Det är precis som du sa, det är en träning för att sen komma ut i livet. Det är också traditionellt, det var så i Indien. Att, och det är fortfarande i Thailand, om man kollar på buddhistiska traditioner. Folk, vad kan man säga, de går in ett år, en månad. Vissa gör längre. Så man, alla kan gå igenom en liten kort period, vissa längre, vissa kortare. Och tränas i att leva ett liv i enkelhet där man är nöjd med det som liksom man har givits liksom, av Krishna och Guds vilja. Och leva med det och vara nöjd med det man har. Inte, vad ska man säga, kolla vad han har, om jag skulle ha som han, då skulle jag, och liksom ha det här eviga jagandet. Och det är ju någonting, även om Sverige är någon av de mest sekulariserade länderna och liksom inte alls kanske särskilt vad ska man säga, tänker mycket på religion, det känns ganska tabu och Gud och så vidare, men man har märkt att materiella saker tillfredsställer den inte i längden. Man kommer fortsätta jaga och det kommer fortsätta jagas. Och det är det som just, jag tror många också fascineras av med munklivet, att man och det gör det relevant för många, att man lär sig vara nöjd med det man har. Och jag tror det är verkligen det man får ut av att leva som munk. Plus det här med hängiven tjänst som det har du tagit upp i Bhakti-yoga. Det är det som är hela grejen med vediska skrifterna. Hängiven tjänst, att liksom engagera sig i Bhakti-yoga. Att i hängivenhet tjäna Herren. Och det kan man göra oavsett om man är munk, om man är en familjeman, om man är en student, om man är pensionär, ensamstående. Eller man kan alltid göra det. Och munklivet är väl en tid där man går in för att bara fördjupa sig i bhakti yoga, så att man har det där för resten av livet. Det liksom sätter sig i en. Och det ger den djupaste tillfredsställelsen. Det är verkligen
en sak jag kom att tänka på. Det var när du nämnde det, bhakti yoga eller Krishna medvetande. Det är egentligen ingen flykt. Många tänker att bli munk eller religiösa personer, de kan inte leva ett vanligt liv, utan de måste liksom fly från verkligheten. Men egentligen är det motsatsen. Vi försöker förstå verkligheten som den är. Och att leva som munk, jag ser det som en fantastisk möjlighet att faktiskt göra det. Eftersom vanligtvis vi har så mycket saker att tänka på. Vi är i skolan, när vi har ett jobb. Vi får sällan den möjligheten att leva och faktiskt, vad ska man säga, vårat liv kretsar egentligen bara kring Krishna medvetande nu. Och då kan man verkligen gå in i det. Annars är man bara lite lätt testa på det, då får man ingen riktig upplevelse av det.
Vad är då verkligheten? Jag menar, om jag är en ung kille eller tjej som ni träffar på gatan, och jag ställer den frågan till er. Vad är verkligheten då? Du som säger att ni är så duktiga på verkligheten.
Vill du säga något till mig? Ja, verkligheten är för många, för mig själv i alla fall, det är inte så enkelt att förstå vad verkligheten är, skulle jag säga. För många det verkar vara väldigt klart, det här är verkligheten vad det är. Men en sak som det handlar om, tror jag, är att när vi vaknar på morgonen, då kan vi känna, vi kan veta att nu har jag någonting väldigt meningsfullt att göra den här dagen. Den bästa larmet på morgonen för att vakna, vet du vad det är? Kan du gissa?
Och så är det det bästa.
Det bästa väckarklockan. Den bästa
väckarklockan.
På morgonen. Vad är det för någonting?
Jag vet inte. Kalldusch.
den är bra också.
Men du måste innan, vakna först.
Innan du har kommit till duschen, då måste du vakna. Ja. Så den bästa väckarklockan, det är mening. Mm. För redan när du lägger dig på kvällen, då vet du att nästa morgon, det är en så spännande dag jag har framför mig. Så att ligga i sängen, om det är roligare att ligga i sängen, då tror jag, eller om det är mer spännande att ligga och sova i sängen än att vara vaken, då tror jag man måste tänka till sin vardag. Så att vara munk, då får man verkligen tänka till sin vardag. Och ja, det är väl lite vad det handlar om.
Fler åsikter.
Inte så att det blir monotont här.
Vad är verkligheten?
Nej, jag tycker det är intressant att höra just det där. Vad är verkligheten?
Det är så här, ibland så till, en sak som jag uppskattar, ibland när man pratar så här, att man så här inser de mest fundamentala frågorna man kanske måste tänka till en gång till. Har jag tänkt på vad verkligheten är? Det är så liksom, man kan bli lätt komma in i de här rutinerna. Men verkligheten, det finns olika typer av verkligheter. Det finns den här verkligheten i det här livet, den här kroppen, den fysiska, vad säger man, de vediska skrifterna talar ju om den fysiska världen, och sen så pratar de om det som är bortom den här världen, som inte sinnena kan se, som inte, och verkligheten, det är en kombination av dessa två, beskriver Bhagavad Gita. Aparia mitvastvanyam prakritim vidimiparam jivabhutam ahabaha yayedam daryatrejagats, lite sanskrit in här också. Så Bhagavad Gita förklarar att världen är skapad av liksom materia och då ande, och att de tillsammans utgör verkligheten. Så materia är en sida av verkligheten, och det är det som vi ser i den här världen, och det är ju verkligheten. Men sen också det som vi inte ser, det som är, vad ska man säga, vediska skrifternas kritik mot vad man skulle kalla det moderna synen på världen, att allting är materia, everything is matter, nothing matters. Så materia är en del av verkligheten, men sen ande, den eviga bakgrunden till allting. Det är också, nu det finns så mycket forskning också, mer och mer kommer upp på medvetandet. Vad är medvetandet? Vi kan inte undersöka det, men vi har ingen aning, vetenskapen, även om man vill tro att man har någon aning, man har vissa teorier, det är väldigt långt ifrån. Men det är kul, häromdagen på, eller såg jag på att Uppsala universitet i november har de lagt ut en professor där har skrivit en artikel som har publicerats i någon sån här vetenskaplig tidning, där de pratar om medvetande som grunden till allting. Ett nytt paradigmskifte. Och det här är en professor i, vad ska man säga, material science. Jag vet inte riktigt hur man översätter det, men, och hon liksom pratar om det här som är ny. Och också all forskning som finns på reinkarnation, om alltså att livet efter döden, och historier och liksom dokumentationer av barn som kommer om tidigare existenser. Så verkligheten är en blandning mellan materia och ande, och anden, när den kommer in i materia, så ger den liv, och det är det som är medvetandet, det är det som vi ser i den här världen. Och medvetandets, vad ska man säga, medvetandet finns både som det universella medvetandet, och så finns det också de individuella själarna. Och den här världen är bara en liten del av verkligheten egentligen. Och den här världen är, som du beskrivs i vederskriften, som ett fängelse. Wow, fängelse. Men varför skapas ett fängelse i ett land? Det är just för att, inte för att staten vill ha fängelsen för att de tycker det är kul, utan för att folk begår, vad ska man säga, folk har en egen vilja, och de missbrukar sin fria vilja, och därför så måste de få en plats där de kan liksom leva och inte, vad ska man säga. Så på samma sätt våran själ, vårt medvetande, har i vilja, i sin fria vilja, inte velat vara i den andliga världen där inte det finns någon materia, och därför har vi, och vi vill vara liksom Gud själva, det är så vederskrifterna förklarar det. Och därför har vi kommit till den här världen där vi kan testa av våra Gud. Vi kan testa och kontrollera saker. Men vi inser ganska snabbt att vi är inte Gud. Vi är begränsade. Vi kan, om någon säger att den är Gud, så du bara slänga in den på ett rum. Och sen så kommer den efter en timme börja säga, men jag behöver gå på toa. Jag behöver gå på toa. Så hur man då Gud om man behöver gå på toa? Så det är verkligheten är att vi är levande varelser som är i en främmande omgivning. Och vi söker en djupare tillfredsställelse. Vi befinner oss i ett onaturlig, vad ska man säga, existens. Det är därför folk hela tiden måste hitta på någonting för att hitta tillfredsställelse. Och man hittar på saker dit. Och det verkar som att man ska hitta nyheterna. Det är egentligen ingenting nytt på nyheterna. Det är bara samma sak som går om och om igen. Det är någon som dör, någon dör så eller så och så. Men ålderdom, födelse, död, lidande, lycka. Det är bara samma sak, fast det är lite, vad ska man säga, olika former som det kommer. Och det kallas nyheter, men det är egentligen bara samma sak. Du kan gå in ett år sedan och kolla, det är samma sak som händer idag. Ett år innan, det är samma sak som händer. Det bara kommer i olika former. Så verkligheten finns. Det här är ett väldigt brett svar som kommer in. Jag vet inte hur det ska knytas ihop här nu på slutet. Men verkligheten är att själen som vi lever, vi, själen söker en andlig törst. Vi har en andlig törst som kan uppfyllas när man kommer i kontakt med Gud, med Krishna. Och vi befinner oss i en främmande omgivning av materia och temporär. För vi är eviga som själen, men vår kropp är temporär. Och därför är vi i en främmande, vad ska man säga, omgivning. Jag vet inte det här om det var något svar.
Nej, men det är ju klart. Du nämnde det här med, alltså den bok jag skriver, det tar jag upp det här också med. Att det som vi kallar vetenskap idag till exempel, eller man kallar vetenskap, det är egentligen en slags filosofi som den bygger på. Som är mycket den här materialistiska, liksom att det är bara materien i stort sett som existerar. Va? Att det är verkligheten. Men den som fanns innan det här tog över någon gång i början av 1900-talet, slutet av 1800-talet, det var ju vad man kallar för den idealistiska filosofin. Och den säger ju att verkligheten är medvetandet. Alltså Gud och vi, själar. Alltså, därifrån allting kommer. Och det här som vi ser nu, det är liksom en tillfällig scen vi spelar på, så att säga. Det var ju faktiskt en ganska allmänt accepterad världsbild man hade för, som passar ihop de religionerna naturligtvis. Men sen blev det den där, att nej, det var egentligen ingenting till slut. Eller bara atomer, molekyler. Jag tänker ofta på att det är egentligen en ganska hemsk världsbild. Alltså. Och när jag dör så är jag bara borta. Det finns ju ingen mening med någonting. Jag menar, hamnar ni i sådana där diskussioner och frågor när ni är ute så här?
Definitivt. Men mycket filosofiskt, men också, jag tror, vad säger ni? Är inte mycket också folk? Verkligheten är, det som de upplever, det är ju verkligheten för de flesta. Och de bryr sig oftast inte så mycket om hur den absoluta sanningen, utan hur känner jag och hur kan jag förbättra? Det är mer vanligt idag.
Men hur kan jag få fördelar från det här du har att komma med? Det är det viktigaste.
Det är intressant, Vedanta Sutra då, den här gamla vediska filosofiska texten som skiljer sig från de flesta andra vedaskrifter med historier och så vidare, som bara är ren, tung filosofi. Den har ju en sutra som det kallas, alltså en sån här kort, liten, koncist mening som Vedanta Sutra består av. Korta, koncisa, filosofiska poänger som man kan veckla ut i oändlighet nästan. Och den säger Ananda Amayobhyasat, att alla, medvetandets natur är att söka lycka, det är lycka. Att söka lycka. Och det är det som liksom den här existensen, alla längtar efter lycka, eller hur? Det är verkligheten. Och, men man söker den i den här materiella tingen som egentligen är temporära, de är temporära, de är inte medvetna och de har ingen, man finner ingen lycka. Man pratar om att materia består av, eller inte materia, anden består av tre kvaliteter: satt, evig, chitt, full av kunskap eller medvetande, och ananda, lycka. Medan den här världen, den är inte medveten, alltså soffan är inte medveten, den är inte chitt, den är inte heller satt, för den är inte evig, den kommer ju gå sönder en dag, och samtidigt den är inte heller fylld av lycka. Så vi försöker finna lycka i någonting som är totalt, vad ska man säga, motsatsen mot vår natur. Världen är nirananda, achit och asat. Så den är tvärtom mot vad våran själ är. Så därför så egentligen, hur hittar man då tillfredsställelse i den här världen? Och det är det, folk ställer sig inte de här frågorna existentiella, men de är hur känner jag? Hur mår jag? Och det är, för att folk är väl inte så filosofiskt lagda idag. I dagen, man pratar om Kali Yoga, där folk liksom mindre intelligenta, mindre tänkande liksom, utan det mer handlar om bara njuta på något sätt.
Men alltså, det är intressant, för dels så har vi det här med, vi har pratat så mycket om munkar nu, och i den kristna traditionen, det var ju, så vet jag, förstår jag, för att mer munkliv, att man tar avstånd från hela världen och nu ska man vara munk hela livet och nu är det bara klart liksom. Men i den österländska traditionen i Asien, där hittar man ju mer där som ni också nämner om buddhistmunkar, att det är en period man går igenom liksom, för en träning och sådär. Men ändå också det här, den här synen att, som jag tror ni borde väl möta den, för jag mötte ju den när jag var en brahmacharya, att det finns ju inte så mycket kvar liksom av det materiella. Håret är borta och de fina kläderna är borta. Det är liksom bara, man skalar ju av allt, mycket av det där, just för att man vill fokusera på det inre eller på den andliga delen, eller den verkligheten så att säga, som man vill egentligen se som den riktiga verkligheten, för den är evig, och, eller hur? Men alltså, just det här, hur man kan förklara det här, för att jag vet många reagerar på det, men ni, vad då liksom, ska jag bli en sån där som ni, ska jag bli en munk? Men då är det där andliga liksom, det är bara någonting andligt, det är liksom inte riktigt här, det är den här världen vi ska hantera och röra oss i liksom. Förstår vad jag menar, att det måste ju finnas, ni möter väl också det där, menar jag. Och, men hur ni liksom möter det och svarar på det, eller liksom, vad är det ni vill ge där? För det finns ju någonting där, eller hur? Som bortom, det är därför man vill visa att, titta, jag håller mig borta från det här materiella taget, nu har jag hittat något finare. Men alltså, alla blir inte munkar heller.
Så. Om alla skulle bli munkar skulle det bli ett problem. Också materiell energi, när den Bhagavad Gita talar ju till Arjuna då, Krishna, de står på det här Kurukshetras slagfält, och Arjuna, han vill ju bli munk, han vill ju försaka allting. Medan Krishna säger till honom att, nej men du måste slåss. Du måste göra din plikt i den här världen. Och det är liksom, det utmanar ju just det här liksom. Och det som Bhagavad Gita för mig, den revolutionerande, att andligt liv, det är den mest praktiska boken. För andligt liv behöver innebära inte att du måste gå upp i någon grotta Himalaya, alltså stå på ett ben i 10 år för att uppnå någon slags andlig upplevelse. Utan det handlar om hur du kan göra din plikt i den här världen. Arjuna, då, han är ju en krigare. Inte så många som är krigare idag i Sverige, men vi kanske är en IT-tekniker, man kanske är någonting annat. Och genom att göra sin plikt, Men som Krishna säger till Arjuna i den här bok i Bhagavad Gita i 8:e kapitlet, Mam Anusmara Yudhyacha, slåss men kom ihåg mig, gör det i medvetande av mig. Det är det som Krishna medvetande går ut på. Är du munk, är du IT-tekniker, är du journalist eller jobbar på Coop eller vad helst du gör, att kunna göra det i ett andligt medvetande, att göra det som en uppoffring, en tjänst till Krishna, att liksom, så det är liksom viktigt, och det försöker vi också förmedla ute på gatan, att det handlar inte om vilka kläder du har på, det handlar egentligen inte om vilken hårstil, men ibland kan det hjälpa en liksom, precis som när man går på fotbollsmatch här, då ska man måla sig och man ska liksom, för man kommer in i någon slags identitet. Du kan vara polis utan en uniform, men å andra sidan en uniform kan hjälpa dig, eller hur, i ditt yrke. De flesta yrken har någon slags uniform. Men samtidigt måste du, det är inte att du inte kan vara, du kan inte göra det som en polis gör bara för att du inte har en uniform på dig. Men uniformen kan hjälpa mycket liksom till att ge den här identiteten och kulturella, för kultur, det hjälper mycket liksom. Men det är inte essensen. Det är många som säger så här, spiritual but not religious. Hur går det? SB spiritual but SBM SBNR.
Jag har aldrig hört
den. Det är en sån här grej så här, uh-huh. Spiritual but not religious. Så religion kan ju ta med mycket av det här med kulturella saker och sånt. Och essensen av religion är ju andlighet. Men ibland så liksom så, om man bara tar det andliga och andliga, då kan det bli lite sentimentalt liksom. Medan religionen har en viktig funktion i det hela, tror jag.
För det du sa då om Arjuna som gör sin plikt och så vidare. Och jag tänkte på det där. Man har till exempel buddhistmunkar och så vidare. Och de här mer advaita impersonalisterna som vi kallar dem för från Indien. Där ser man det ju mer som att det hela går ut på att bara göra sig fri från allt det här, liksom bort med det. Vissa buddhister ser man att man bara går i tomheten och intet, och det här är bara falskt och så vidare. Att det är liksom det munklivet går ut på, att bara stänga ut allting sånt. För att det är bara maya, det är bara... Men att man... Det är väl där just det här med Vaishnava bhakti tradition skiljer sig. Att du kan fortsätta att leva som en vanlig och göra dina plikter i ditt liv, i samhället. Men du gör det i Krishna-medvetande. Du gör det liksom för Gud, i Guds, ska man säga, tjänst eller närvaro. Liksom. Det var egentligen den stora skillnaden. Det var det som gjorde att jag tyckte om det där. För jag har aldrig varit så intresserad av att bli någon sån där tråkmunk som sitter och lyssnar på en klocka som pinglar upp i något tempel någonstans långt borta uppe i ett berg. Va? Jag vet inte om ni förstår vad jag menar.
Advaita, eller hur? Det skiljer sig, alltså Vaishnava filosofin ser ju på den här världen inte som falsk, men som temporär. Och i den synbyggen liksom, så är den ju på ett sätt falsk, eftersom att evighetens perspektiven är väldigt, det är som en knäpp med fingret. Men den är fortfarande, vad ska man säga, den är riktig. Och genom att agera i världen med ett andligt medvetande, så kan man faktiskt göra den materiella energin. För man pratar om att även den här materiella energin i den här världen är också Krishnas energi egentligen. Att den är också en del av honom. Men och när man använder den i hans tjänst, när man använder den i rätt medvetande, då kan den bli förandligad. Så förandligar den materiella energin.
Det är därför man säger, jag läste den dagen, att för en gudsingiven person som har den synen, en bhakta, som ser därför Gud överallt, då är den här världen verklig. För att Gud är verklig. Men han är temporär, så att säga. Men om man inte ser det, då ser man egentligen bara tillfälliga, temporära former. Liksom. Så att, om du förstår vad jag menar med det.
Ja. Gudsangiven har ju liksom en... Det är också det som attraherar, precis som du sa, det attraherar mig mycket liksom det här att man... Man behöver inte ge upp allting på något sätt. Och liksom, det känns ganska opraktiskt, som jag sa. Bhagavad Gita är ju väldigt... Det är någonting som alla kan... Man behöver inte... Det är universell, som vi pratar om, Sanatan Dharma. Den universella andliga vetenskapen. Och som man kan se... Essensen finns ju i alla andra religioner också. Och att det är den här... Att man kan leva i den här världen och utveckla kärlek till Gud. Medan Advaita Vedanta, vad ska man säga, den breder sig ut ganska mycket och tar upp mycket plats när det kommer när man studerar för Vedanta filosofi. Och Vaishnava synen på Vedanta filosofi är ganska i skymundan om man kollar på det akademiska fältet. Men det är... Ja. Jag kommer lite på djupa vatten här, tror jag.
Nej, men det är okej. Klockan är snart 1. Ni skulle iväg.
Ja.
Vad ska ni göra nu då?
Flygplatsen.
Nya äventyr.
Hämta några gäster.
Ja.
Från, vad är de? Tjeckien.
Ja.
De har en sån gurukul i Tjeckien. De ska komma hit några elever och några föräldrar. Och besöka Ospanvik.
Okay.
Under helgen.
Och sen nya äventyr. Om du tar mig där igen. Så att vi får ju säga tack för oss för den här gången. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Okej. Okay. Tack för er.
Wow. Vilken.
Det är kul. Kul att sitta framför kamera. Jag är lite nervös. Men...
Man vänjer sig. Det är liksom bara bra att sätta sig så här. Och sen,
man känner sig, på en gång så känner jag liksom i början bara så här.
Vad ska jag säga?
Man måste verkligen tänka vad jag ska säga, så blir det.
Ja, jag vet.
Men sen kan man bara, okej, jag behöver inte vara någon jag inte är. Jag kan bara...
Och speciellt när man gör det på det här sättet, att man kan sitta och tänka länge om man vill, så klipper man bara bort det sen. Liksom. Så man behöver inte känna det här att nu måste jag snabbt komma på någonting bra att säga. Liksom. Så att det är ett väldigt skönt sätt när man vänjer sig vid det. Men nu är det så mycket nytt och...
Ja, jag känner mig inte riktigt hemma.
Nej, men det tar ju liksom lite tag.
Men det skulle vara kul att göra sådana live också.
Ja.
Nattradio. Hallå, alltså, jag har hört att ni är Hare Krishnas.
Alltså, wow, nattradion. Alltså, oj.
Det är ju riktigt...
tuffa tag ibland.
Riktigt alltså, spänning.
Utmaningar och... Det var naturligtvis många som bara ringde och busade och bråkade. Men så var det som kom med smarta argument och grejer. Och smart. Man lärde sig jättemycket av det, alltså. Sitter verkligen 6 timmar liksom. Och
sina kunskaper sätts på prov.
Och man är trött på natten. Och liksom. Så att, alltså, om jag vore ung, alltså, det här är ju... På den tiden kunde ju bara göra på natten, för att det var de enda tiderna som fanns lediga på radion. Va? Ja, men det kan man göra när man vill. Och man ser ju en del...
Var det för dyrt liksom, att ha på dagen eller?
Vad sa du?
Var det för dyrt att ha på
dagen? Det var fullbokat. Man kunde inte boka... Alltså det var fasta tider folk hade bokat liksom.
Mm.
Att det var fullt... Men nätterna de var sådär, man bara bokade dem temporärt på sådär liksom. Det är därför vi körde nattsändningar då.
Mm.
Men jag menar som det är nu... Man, alltså man tittar på YouTube idag. Jag tittar mycket på sånt som hör till att förstå situationen i världen och politiska allt det här. Det är riktiga experter som sitter och pratar ungefär som vi gör här. Och de kan ju bara sitta och köra direkt hur länge som helst. En del är ju 2 timmar långa. Och man kommer in i det, så man tittar på det när det blir intressanta diskussioner. Jag vill se hängivna sitta på det här. Det finns ju redan naturligtvis.
Namarasa podcast.
Vad sa du?
Namarasa podcast. Number one Hare Krishna podcast.
Ja, det finns ju några stycken sådana. Jag har inte riktigt fastnat för någon än. Jag är ganska petig och man har ju sin stil också. Naturligtvis. Men alltså just när man, jag skulle vilja ha att man bara kan sitta så här och prata om grejer som angår folk också, som är om livet på riktigt. Jag tror att det verkligen finns ett behov av det.
Mm.
Och nu blir det mycket munkar här, men
om man har live, då kan man ha folk som skickar frågor också.
Exakt, det där uppe i höger, ni vet.
Mm.
Så att jag tycker det finns sån potential. Jag tycker, min syn på det är liksom, det är bara början, alltså det här. Det finns så mycket mer man kan göra.
Jag tycker det här är väldigt lärorikt, att bara få sitta framför kameran, scenen du gör. Det här är ju jättebra setup verkligen.
Det är rätt så skönt att jobba med.
Ja, jag tyckte det var jättetrevligt.
Och att man, sen har man allt liggande på sin dator här liksom. Det gäller bara att inte slarva bort det.
Och sen också att
vänta sig.
Att kunna tänka ut hur man kan liksom göra det ännu mer liksom engagerande och liksom, man kan göra så mycket, man kan ju vara kreativ, bara låta kreativiteten flöda för vad man kan göra.
Det var ju, nattsändningarna gick ju till mycket så att det var ju 8-3 stycken som satt runt ett bord, bara var sin mick och så körde man på. Och det hände ju sådana knäppa grejer ibland.
Men det är väldigt, jag tror det är väldigt bra för dynamiken att det är folk också utifrån som får ringa in.
Ja, absolut. Och det blir mycket lättare också. För att om,
då får du flöda mer naturligt.
För vi körde, och nu kör vi lite musik och så ringer folk in under musiken. Och sen när musiken är klar, man sitter där och håller på och somnar. Och så är det någon mer lyssnare liksom? Är det något samtal? Nej, det är inget samtal. Oh, nej, då måste man liksom låta
det ta slut. Då får man gå rakt in när jag hade nattradio. Nej.
Låt den ta slut och det är dags att prata liksom. Måste man sitta där och bara komma på någonting va? När man är trött på natten. Så man lärde sig verkligen improvisera. Men alltså när det ringer ett samtal, man tog vilken idiot som helst bara för att ha någon annan. Tjafsa något liksom. Det fanns sådana konstiga typer. Alltså.
Hare Krishna är en sekt, eller hur?
Men då kunde man lära skoja med dem lite. Att man fick ta till mycket humor alltså, för att annars blir det tråkigt.
Sen slår jag upp en sån här också, la ni in sån här program som jag vet här med boken då.
Humoristiska
inslag.
Ja, så slänger man in lite. Så därför mycket vi gjorde såna där grejer för att det skulle bli lite underhållning också i det. Vad gjorde jag med min mobil?
Tror
du den laddade? Nej, jag stängde av den.
Nej, men också, det är också att man